Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Mattias, jag är som gjorda för att göra På spåret tillsammans, för det finns ingen liten ort eller idrottsplats som i Sverige som inte Mattias vet var den ligger och kan. Medan jag, min hjärna suger upp massa onödig kunskap om gamla kungar och liksom historiska slag och grejer. Hej och välkomna hörni. Det är ju ytterligare ett avsnitt av Ekonomi på riktigt som vi ska köra idag.
Oh, fantastiskt.
Ja,
fantastiskt. Och hösten har det kommit och tagit oss med storm, kan man säga.
Men du, inte, ja, men inte med storm som att det är blåsigt, utan som att det bara är väldigt mycket myshöst.
Ja,
soligt och fint och klart idag när vi spelar in.
Men det regnar ju häromdagen. Alltså, jag vill säga att det är väl typiskt höstväder, men det är ju, jag tycker det är mysigt.
Ja, jag älskar ju hösten.
Mm,
jag
med.
Ja.
Det kan vara den bästa årstiden.
För mig är det ju det, eftersom det är ingen allergi och sådana saker som man klarar sig från. Det är fortfarande lite sol, luften är klar, vackra färger. Fast, ärligt talat, i början på hösten är mysig. När man kommer fram en bit så blir det så här, kan det inte bli jul någon gång? Jag blir lite deprimerad när det blir för mörkt. Och för,
ja, du säger det. November liksom, är ju många tunga...
Ja, november är ju generellt sett, trots att jag fyller år i november, brukar november inte vara min favorit.
Nej, just det.
Nej, så är det.
Ja, men vad sjutton, vi har det. Och det är ju, idag så är det superkul. Vi låter igen tacka alla... Alla lyssnare för så bra input. Och det är ju faktiskt tack vare er lyssnare som vi har fått upp frågan om lantbruksekonomi. Varför pratar du så här? Det borde man prata mer om. Varför händer det som händer på landsbygden? Och då gjorde jag så att när vi fick några tips på, någon person. Men sen så började jag googla så där. Vem har skrivit eller finns någon riktigt vass person på det här med lantbruksekonomi. Och så googlade jag och så hittade jag då, vilket var otroligt roligt, för då hittade jag ju våran gäst som har skrivit en avhandling om det här, och jag tog kontakt med henne via Facebook faktiskt. Och fick napp på svar och hon ville gärna...
Men då via Facebook faktiskt?
Faktiskt är att jag är ingen Facebook-användare egentligen.
Nej, nej.
Så att jag har ju ett Facebook-konto. Men då tänkte jag, nu ska jag verkligen googla och se om jag kan hitta Jenny och få kontakt den vägen. Men det vill jag tacka då först och främst våra lyssnare som har kommit in med tips kring det här ämnet. Och det här är ju inte vår starkaste sida, det kan man ju lugna.
Nej, men hur är det? Hur är du, man skulle, för ibland pratar vi dig som skogvaktarsonen och uppväxt på landet, sådana saker. Känner du att lantbruksekonomi, eller vad ska vi säga, jordbruksföretagande, eller om man ska säga, att det är ett område som du kan lite grann i, eller är vi helt nu ute på liksom?
Nej, det är lite kanske, men jag går ju där och förundras när jag är ute och, nu när jag har bott på landet så mycket i och med corona, så går jag ju runt bland åkrar och ängar och marker och skogar och funderar, nu ska de ha dem där liksom, sen är det dags att hässja hö, som vi sa förr. Så här, att man tar rätt på att göra de här balarna. Och när ska man ta vad? Ska man odla samma sak? Och, ja, men så här, i samma åker. Och varför förändras det? Och kossorna, varför verkar inte det lönsamt? Jag har ju massa olika frågor här. Men nu får vi hålla oss. Men Jenny är ju inte en natur...
Ett naturbarn.
Jo, det är precis. Men kan ju mer om samhällsgrejen kring det.
Just det.
Men alltså, så jag vill säga så här, jo, jag har lite koll, men jag tror inte jag har mer koll generellt än någon annan.
Du ska inte spöa mig med självklarhet i nya bondespelet.
Nej. Men sen tror jag, jag tror jag skulle spöra dig, men
Ja.
Det är på gränsen.
Ja, vi får, okay, det får vi göra en egen.
Du är så jävla spelnörd.
Jag är spelnörd,
du kan, ja, jag kan du ta det på det. Men vi ska sluta bilden nu. Nu måste vi bara ta in våran eminenta gäst. Mm. Alltså verkligen ett stort tack för att du ville komma hit. Jenny Cederholm Björklund, en varm applåd.
Det är ingen, hey, Jenny. Det är ingen stor applåd, Jenny, men det är en, den är hjärtlig i alla fall.
Ja, det känns.
Men vad tänkte du när du fick ett meddelande på Facebook? Var det, du kanske du är van att få efter dina avhandlingar?
Jag är ganska van att få det faktiskt efter avhandlingen. Vilket är lite märkligt, för det är inte så vanligt att man får det efter en avhandling. Men jag har fått ganska många förfrågningar om att hålla föredrag och prata om resultaten i avhandlingen och sådär.
Mm. Varför så, tror du att det är så då?
Det var skitkul att få det.
Ja, vad roligt.
Varför är det så att du får många förfrågningar baserat på det? Man brukar alltid säga det om avhandlingar, att de läses av 1,5 person i snitt, inklusive opponenten och handledaren. Det vill säga, det är inte ens de läser den. Vad tror du, precis. Är det ämnet som är hett eller är det din take på ämnet? Som, eller vad?
Jag tror att det är... Min avhandling är kanske inte som en vanlig så här superdjup i något... Alltså jag har nördat liksom inte ner mig i något liten pusselbit, utan jag är ganska bred, tittar på olika perspektiv av entreprenörskap och så. Och sen är jag ju ganska praktisk, så det är mycket praktisk nytta i avhandlingen. Och styrkan med avhandlingen kanske inte är de akademiska bidragen egentligen, det är ju akademiska bidrag också, men framförallt är det väldigt mycket praktisk nytta, och jag tror det är det som gör det, att folk förstår liksom.
Jag skulle säga då att tack vare corona, så jag har ju varit nu i princip hela det här året har jag ju bott på landet. Jag har ju ett landställe som ligger mitt i Sörmland. Och för mig har ju det varit alltså helt otroligt vilken lunk man har kommit in i, och de man stöter på, det som trevlig stämning. Jag menar, nu är jag ingen lantbrukare, så att jag odlar ju inte. Jag kan ju verkligen inte kalla mig för lantbrukare, men jag har ju levt ett lantliv som är helt fantastiskt. Det är ju någonting, du kollar på mig Charles, som att jag...
Nej, men jag är bara lite skeptisk till att man blandar ihop att sitta på sommarstugan i hängmattan och ha det som jobb. Det är lite som att ha en så här fritidssegelbåt och säga, så jag skulle nog kunna vara yrkesfiskare, för jag är också ute på vattnet. Alltså, jag menar, har man det som jobb, då har man det väl...
Jo, det är klart att det är annorlunda
jobb, men det kanske är ett annat tempo. Men min upplevelse är väl att man jobbar skithårt tidiga morgnar, och det är djur som
behöver... Jo, men det är ändå ett liv som pågår där som är någonting annat än här i storstan. Vad säger din rapport, vad säger din avhandling om det, Jenny?
Det ligger något i det du säger, för det finns ett begrepp som heter att vara inbäddad i bygden och inbäddad i samhället, och det är ju lantbrukaren i allra högsta grad. Och det gör att man är inbäddad, det betyder att man har relationer, man har gemensamma värderingar och en kultur som gör att det blir liksom trevligt och tryggt, och man känner sig välkommen i bygden. Och du är ju ett exempel på det, fast inte du är lantbrukare så finns det andra lantbrukare och andra urinvånare, eller vad man ska kalla dem, som har bott i bygden väldigt länge, som gör att du trivs. Och det är ett dilemma för lantbrukaren som inte alltid prioriterar sig själv och sitt eget företag rent ekonomiskt, utan man gör väldigt mycket för andra, för att andra ska trivas.
Hur då menar du?
Man, till exempel när man ska ta beslut, så om man tittar på traditionella företagare eller entreprenörer, om man tittar på vilka företag man kan använda, affärsmodellsinnovation eller vissa, man gör affärsplan och så vidare, och så tänker man att ja, då är det rätt logiskt att man tar de här ekonomiska besluten eller besluten som är ekonomiskt fördelaktiga. Men i många fall så gör inte lantbrukaren det, för man tar hänsyn när man tar beslut för sitt företag, så tar man hänsyn till bygden, till vad andra tycker och tänker, till att ja, men så här har man alltid gjort och så här kan man inte göra i den här bygden, och det här skapar värde för någon annan, nu kan jag hjälpa någon annan genom att göra det här till exempel. Och då prioriterar man inte sig själv och sitt eget företag i första hand, utan man prioriterar bygdens välmående. Men, så det är lite...
Ja, men alltså, jag tycker ändå att det är konstigt, för att vi ser ju som... Jag tycker ändå att den här debatten... Vi har pratat länge om närodlat, vi har pratat om om ekologiskt och att man vill använda sig av närproducerade grejer. Och här i Stockholm, man går på restauranger och och käkar så är det ju ofta i menyerna så här att det är en majskyckling från den här gården. Och
ja, oftast ute på gatan till och med kan det sitta på plakatfönstret. Vi har höns från Torsten och Camilla här borta och vi har brödet tillbaka där och liksom cyklat hit.
Och, ja, ja men precis. Och ändå så visar ju din avhandling att det blir färre och färre lantbruksföretag för varje år som går. Och att det är en starkt nedåtgående trend i antal lantbruksföretag. Och antal personer som också är verksamma i verksamhet. Alltså så här, och
det blir färre och större, inte så många sådana små
grejer. Nej, och det rimmar inte med min bild och vad är det jag inte ser?
Det du ser, alltså den trenden, det är en trend att man efterfrågar lokalproducerad mat och man vill veta hur maten är producerad och var och sådär. Så att det är absolut en positiv trend som är till gagn för företagen, för lantbruksföretagen i Sverige. Corona-pandemin har ju också gjort att man har efterfrågat det här mer. Men det är en så liten del av det som produceras som går till restaurangvärlden eller som går till denna typen av produktion. Det är så stor del som ändå går till stora Arla eller Scan eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom, så att konsumenten och andra livsmedelsföretag behöver också fråga efter svenska råvaror.
Men då kan man ju tycka så här att de här företagen, jag vet inte, jag har inte noterat hur det ser ut i hyllorna i affärerna, men jag upplever ändå att det finns organisationer, till exempel den här organisationen som heter Från Sverige, som jag tycker är jättebra, där man ser om det är från Sverige, alltså svensk kött, svensk, står ju på en jädra massa produkter. Och den där lilla gulblåa grejen går jag och tittar efter, bra eller dåligt, men så gör jag när jag handlar i alla fall. Är det inte svenskt så köper jag det inte, helt enkelt. Men som du säger, lantbrukarna har ju egentligen två viktiga roller att fylla. Dels produktionen, men så mycket annat som gör att det blir en levande landsbygd. Och jag tänker ju på nu, jag har mitt sommarställe ligger mitt i Sörmland. Och då åker jag istället för att åka då till någon större stad i närheten, så köper jag maten i min lokala butik i Sparaholm. Eller vad det nu kan vara. Jag köper ost från ett mejeri som ligger utanför. Och jag känner också, jag vill bara fylla på det som Charlie sa också, att varenda restaurang man går på, inte varenda, men väldigt många restauranger som jag går på i Stockholm, så står det ju så här att vi har majskyckling från den här gården och vi har äppelkakan bakad från den här lokala. Alltså i Stockholm så är man ju väldigt mån om att skryta om att saker kommer från den lilla landsbygden. Och därför så känns det som att det är någon bit som inte riktigt lirar här. Eller borde staten gå in och krädda för den här andra biten som bönderna gör? Alltså, vad är det? Det är ju snett för fan. Nu blir jag arg. När jag åker förbi och tittar, man ser affärer läggs ner. Det är alltid någon jävligt driftig och stark, ofta invandrare, som ändå försöker driva sin pizzeria i en liten håla som det knappt borde gå. Men det är de som liksom kämpar och försöker hålla den här landsbygden öppen. Och sen gamla butiker läggs ner, det liksom raseras. Och det är ju otroligt irriterande. Men vad är det som är problemet? Är det staten? Du känner att jag blir upprörd här.
Ja.
Men är jag så annorlunda då, tänker ni? Eller?
Nej, det tror jag inte att du är, men många tänker så. Men det är klart att om man tittar på hur det ser ut i butikshyllorna så kan man se att det är kampanjer på jättebilligt kött från något annat land, EU-land eller så. Och då får det jättestor hyllplats. Och sen tittar man på hur liten plats det svenska köttet får i jämte där, så är det väldigt mycket lättare att hitta det utländska, och det är jättestor prisskillnad på när det är kampanj på något billigt kött som är importerat och på ordinarie pris på ett svenskt. Så folk, konsumenter, behöver förstå att man alltid, oavsett om det är kampanj eller inte på annat, så behöver man prioritera det svenska, och sen måste handlarna våga prioritera det svenska också.
Men är det så? Har det inte hänt något? Du menar att det fortfarande är så? Alltså att, för jag upplever, men det kanske är för att jag bestämde mig för några år sedan, att nu äter jag knappt kött alls i och för sig, men dock när jag gör det så går jag ju på den där, jag har inte ens tänkt på att det är små hyllor fortfarande, men det är ju anmärkningsvärt. Vad säger du, Charlie?
Kött tycker jag är ganska tydligt ändå, det ser man ju i det här laget att det står redan på skylten, liksom skyltprataren, var köttet är ifrån. Men om man jämför med grönsakerna så tror jag, skulle vi stanna människor på vägen ut och fråga, den här rödlöken du köpte, är den svensk eller inte, så tror jag det liksom är färre som vet det. Och pratar vi dessutom om liksom halvfabrikat eller liksom om man köper någon färdigrätt eller om man köper någon pizza, alltså så här, då tror jag helt plötsligt vi är nere på att noll människor som kan urskilja vad grejerna kommer ifrån. Så att jag menar, kött känns väl ändå, men det kanske är för att det var så mycket media kring var köttet kommer ifrån. Det har inte varit så mycket var löken kommer ifrån eller liksom, eller?
Nej, precis, så är det ju. Och sen ska man komma ihåg att det inte bara är rena råvaror, utan det är ju mycket råvaror som är i andra produkter, precis som du säger, med halvfabrikat och så vidare. Så att när man börjar titta på det, hur mycket av då livsmedel som man köper har svenska råvaror i sig, där är det lite svårare, eller mycket svårare skulle jag vilja säga. Och där är ju den stora mängden, den stora massan som lantbrukaren behöver sälja till. Det är inte bara konsumenten, det är en ganska liten del, restauranggästen och konsumenten i butiken.
Men man ser ju också en trend idag om att man bör äta mindre kött, det är inte oklart. Men jag tänker det är också så oerhört mycket annat än, det är klart de som har köttproduktion, de har ju, alltså det är ju en sak. Men det är ju också så att alla andra, det händer ju så mycket ändå på den här svängen nu med både veganskt och vegetariskt och att man tänker mycket mer och sådär. Är de med på det här, lantbrukarna, eller är liksom, ja, hur ser det ut där? För det måste ju ändå kunna bli, om man nu ska gå ut med ett halvfabrikat med köttbullar där det är svensk kött, så borde det rimligen vara en svensk lök också i den.
Ja, precis. Ja, men lantbrukarna är med på det och de är flexibla och anpassar sig snabbt. Alltså de är ganska innovativa i sitt tänk, eller väldigt innovativa i sitt tänk. Det har ju kommit mycket nya råvaror som vi har odlat i andra länder som vi har tagit till oss i Sverige för att det är poppis och trender på det nu. Så att det tror jag absolut. Men det svåra är ju att lantbrukarna är inte vana vid att ha konsumenten som marknad, utan marknaden har ju varit de stora korporationerna i många år, och det fanns egentligen ingen större konkurrens innan vi gick med i EU heller, men efter EU-inträdet på 90-talet så förändrades ju över en natt marknadssituationen för lantbruken.
Men det är ju så problemet är
livsmedel från övriga EU.
Ja, så problemet är egentligen de stora aktörerna, för det är ju ingen snack om att jag förstår att bönderna eller lantbrukarna, många har det jädrigt tufft. Vi minns väl tydligt också det här med det som har hänt med klimatet, med, ja, men som det var nu när det var den här torkan och att man inte skulle ha ens mat till djuren och alltihopa. Så det rådde ju ingen tvekan om att de har det tufft. Men är det de stora aktörerna som gör, för du sa ju, det framgår ju också när man läser din avhandling att det är tufft och att det blir inga stora överskott om man ska vara generell till lantbrukarna. Och då undrar man ju så här, vad är problemet nu då? Alltså så här, är det de stora aktörerna som pajar och förstör, eller måste de hitta nya vägar, eller ska rent av staten gå in och reglera det här? Jag är inte för, jag tycker inte normalt att en stat ska göra det, men det är ju uppenbarligen så att de jobbar och sliter hårt. De har ju också uppenbarligen en till funktion i samhället som du beskriver, att de håller ihop landsbygden och gör att jag trivs där. Så då undrar man ju, vad är problemet?
Ja, det är ju ingen enkel, det finns ju inte ett svar på vad problemet är, men jag håller med dig. Jag tycker inte heller att staten ska gå in och styra på något sätt, men det är klart att det är ju en del att lantbrukarna är ju ganska vana vid att man har olika typer av stöd och olika insatser som är från regering och via jordbruksverk och länsstyrelse hela vägen ut till rådgivningsorganisationer och till lantbrukaren. Både genom pengar men också genom olika aktiviteter som utbildningar och rådgivning och sådär. Så att det är ju en del, jag ser väl inte det som ett problem. Jag ser väl att det här systemet, det behöver utvecklas och det behöver hänga med i tiden. Men jag ser ju det som en jättemöjlighet. Men jag tror däremot inte att man ska gå in och styra det på det hållet. Jag tror inte heller egentligen att de stora aktörerna har något problem. Men det är de facto, det är ju så att vi har en konkurrenssituation. Vi har jättemycket importerad mat utifrån och vi har helt andra förutsättningar för lantbrukare i andra länder som inte har samma regler och så som vi har i Sverige och djurhållning och olika miljökrav och så vidare. Så att vi har ganska hårda regler för lantbrukarna i Sverige, vilket vi tycker är bra ju, men då måste vi också se till att köpa svenskt om vi tycker att det är bra i alla lägen.
Men det är ju ändå så då,
för att, överallt.
Ja, och men lantbrukare är ju ändå entreprenöriella, det visar ju din forskning så att säga. Men ändå så blir det färre och färre lantbruksföretag, och det är det man tycker är trist liksom. När jag åker ute på, när man ser allt från de här lokala affärerna till de lokala, ja men kan ju vara allt från verkstäder till liksom bilverkstäder ner till målerier till annat, hur de liksom mer eller mindre försvinner från de här små orterna. Det gör en ju otroligt upprörd. Men ändå så säger du här, och vilket man förstår, att de här lantbrukarna gör ett fantastiskt jobb och att de ändå har ett entreprenörsdriv liksom. Men hur kommer det sig då att de blir färre och färre?
Jo, lantbrukarna anses inte vara entreprenöriella. Och det var ju något som jag funderade på, att hur kommer det sig att inte de anses vara entreprenörer när många andra företagare är det? De är ju också företagare. Så jag studerade ju det extra och tittade om de hade de här kriterierna som kallas entrepreneurial orientation. Som, har man mycket av det här så är man väldigt entreprenöriell, anses vara entreprenöriell. Och då handlar det om att vara innovativ, rik, risktagande och proaktiv. Och det är ju lantbrukarna i allra högsta grad som tar risker. De riskerar ju hela sin familjs ekonomi många gånger i sitt företagande. Och proaktiva är de hela tiden.
Ja, verkligen. De är väl så entreprenöriella man kan vara, tänker jag. De borde väl verkligen vara där. Jag är ju så fascinerad över allt vad det innebär. Och det är därför man blir extra irriterad när man märker att det blir färre och färre. Och det gör det ju uppenbarligen för att det är en tuff bransch. Och då är det därför man tycker så här lite grann, vad är det som är felet kring det här?
Nej, det är ju färre och färre. Det är ju ganska många som är över 65 år av lantbrukare, och det är färre ungdomar, färre av barnen som vill ta över det. Som det har varit traditionellt så har man lämnat över till nästa generation. Men det är inte självklart längre för dagens generation ungdomar att ta över lantbruket. Av olika anledningar, dels för att världen har förändrats, samhället har förändrats. Man ser möjligheter med att kunna jobba över hela världen på ett annat sätt i dagens generation som man inte har gjort innan. Så det är inte givet att man tar över och att man vill ta över heller. Det är väl en sak, men sen är det inte så himla lätt ekonomiskt heller att ta över, för det är ganska stora värden som lantbruksmarken och lantbruket betingar. Så att det ska ju ett syskon lösa utifrån de andra och sådär, och att det ska funka också.
Mm.
Men sen har ju barnen sett att det är mycket, mycket jobb. Alltså lantbrukaren jobbar ju inte, det är ju inget 7-4 jobb. Och sen går man hem och är ledig och har semester när det är skollov och åker iväg och sådär. Så har det traditionellt inte varit, ska jag säga. Men de yngre som jag har intervjuat i mina studier, de vill ju ha ett mer vanligt jobb fast de är lantbrukare. Och de vill se till att hitta lösningar på detta. Att man kan vara ledig när barnen är lediga och sådär.
Men det måste ju vara det framtida lantbrukets utdöende om man är lantbrukare bara därför att ens föräldrar var lantbrukare, därför att deras föräldrar, den här att gården går i arv, det måste vi väl nästan ge upp. Jag menar, skomakare är inte barn till skomakare, det är väl lätt att bara tandläkare kvar i Stockholm i alla fall, där man frågar varför du är tandläkare, så säger de för att pappa var tandläkare. Det verkar vara någonting med tandläkare. Men i övrigt så har vi ju valt ett jobb därför vi har valt det. Vi måste väl kunna locka människor till lantbruket då, som är sugna, inte bara för att de råkar vara födda på en viss gård, utan som kommer fram nya generationer med nya idéer, nya tankar, nya visioner, som det har gjort på många andra hantverksyrken, om man får kalla lantbruket i alla fall delvis för ett hantverksyrke då. Så har det ju ändå gjort det kring nyskapande inom bageri och matlagning och inom andra saker. Det måste vara en framtid. En annan framtid är ju att det är några storföretag. Ja, men så har vi haft det på kläder. Från att det fanns textilindustri överallt, så är det liksom en H&M i varenda galleria. Det kanske är så att det finns ett H&M, en H&M lant anställda bönder som liksom, du vet, liksom, vad är det för framtid vi är på väg emot liksom? Det kan inte vara så enkelt att vi måste tvinga alla tonåringar att följa på mamma och pappas fotspår liksom.
Nej, och jag tror där finns ju väldigt mycket möjligheter, för det är ju inte, när man tittar på vad lantbrukaren gör väldigt, väldigt mycket för landsbygden och för det, om man kan synliggöra det här på ett sätt så att samhället ser att lantbrukaren är ju också en samhällsarbetare, någon som skapar värde för andra, någon som gör att landsbygden överlever, som hjälper andra entreprenörer i bygden och så vidare. Kan man visa det, så blir ju själva yrket också väldigt mycket mer attraktivt. Om man ser till dagens ungdomar, de är ju väldigt mycket inom på socialt entreprenörskap och så vidare. Och det kan ju locka ungdomarna att vilja göra någonting. Inte bara livsmedelsproduktionen och hålla landskapet öppet som vi i samhället ser lantbrukaren som idag, utan att man gör andra saker.
Men det är här jag tänker att det skulle finnas något stödsystem, något statligt som gör att att man ser värdena i det här, att, alltså, som gör att varför jag trivs så mycket på landet. Alltså, det, där kan jag tycka, sen kanske inte staten ska ge sig in i själva produktionen och businessen emellan att Arla pressar priserna med en liten, en krona per liter till på mjölken. I och för sig kan jag tycka att det är fel, men strunt samma. Det kommer ju upp fler mejerier nu, vilket jag har noterat och vilket känns väldigt bra. Men just den här rollen som du beskriver, att man faktiskt håller landskapet öppet på något sätt.
Och den rollen ser ju, man tittar på, det finns ju LRF för de här organisationerna som jobbar bara för lantbrukarna också, visar ju väldigt tydligt den rollen i marknadsföringen, att det är någon som vårdar landskapet och någon som producerar livsmedel. Men det är den här rollen att tillhandahålla mark till en annan entreprenör som finns i bygden, att låna ut maskiner, att hjälpa till när det behövs någon hjälp till den entreprenören, att placera sina djur i närheten av den entreprenörens turistföretag så att turisterna tycker det är kul att gå och titta på, eller att i samhället till exempel när det är skolavslutningar, i alla fall på landsbygden, så är det mycket så att man när man går ut nian eller tar studenten eller så, då är det traktor och kärra och så åker studenterna på flaket. Där finns lantbrukaren med som en samhällsarbetare som vi bara tar för given, eller när det ska skottas snö eller när det ska skötas grusvägar eller vad det kan vara för någonting, så finns lantbrukaren där och gör de här samhällstjänsterna som vi bara räknar med att de finns. Jag tänker på när du sa, du tog upp tåkan innan också, att det var ju också väldigt tydligt, för då höll jag på att intervjua under tåkan. Då hade ju lantbrukarna en jättekris på sitt företag och de borde ju rent ekonomiskt stannat hemma och skött sina djur och skött sin gård och se till att få fram foder och vatten och så vidare. Men vem var det som åkte och släckte bränder och hjälpte till? Det var ju lantbrukaren där också. Precis. Som lämnade sitt eget företag för att göra en samhällsnytta.
Ja, det är fantastiskt och beundransvärt såklart, men det är där jag menar att det borde finnas, alltså i så fall, alltså på något sätt. Ja, det här är ju alltid så här. Jag sitter två gubbar mitt på Södermalm och har åsikter. Vi kan ju inte det här, men
det är inte så mycket att vi har åsikter som att vi är frustrerade över liksom, man letar efter sätt att hjälpa till liksom.
Det är precis. Men då tänker man, är de duktiga på att organisera sig, alla de här bönderna, och sätta ner foten och säga, jag vet inte, vi snackade innan Charlie, så drog du någon jämförelse med fackföreningen. Alltså att så här.
Ja, men jag sa väl ungefär så här, att när det är några stora industrier som liksom styr, och då kommer man till fabriken, då är det, får man jobba för den lönen de föreslår. Vad vi gjorde då, det var att vi skapade fackföreningsrörelsen som sa, ingen kliver in på en fabriken om inte alla får schyssta arbetsvillkor, och den här maskinen är för farlig, ni får ta bort den, annars så stänger vi ner er. Och då fick ju liksom de här liksom, storindustrierna foga sig till det. Liksom, man skulle vilja kanske se mer av det där. Och tänk om svenskt kött hade sagt så här, vi levererar inte svenskt kött. Ingen i Sverige levererar kött till en köttbulle om inte löken också är svensk i den. Ska det stå svenskt kött så ska alla ingredienser vara svenska. Ja, då skulle lökproblematiken vara löst på en kvart. Liksom. Men då behöver man ju vara överens om att lite fransk bondestil, vi liksom parkerar i rondellen, och om vi inte får schyssta priser då kan inga bilar ta sig fram, eller apelsiner i kanalen eller vad man läser om. Det är ju så hemskt att vi ska sitta två snubbar på Söder och ha åsikter om hur man skulle kunna göra detta bättre. Men jag bara tänkte när du sa man bryr sig om grannen, därför att i andra områden där det har sett ut sådär att det finns några få stora liksom industrier som sätter villkoren och de som små har inget att sätta emot. Och ja, är det så att är bönder generellt sett duktiga eller dåliga på att liksom vara tillsammans och träffas? Nu träffas alla bönder i Skåne och brainstormar ett par dagar. Idéer, hur kan man göra nytänkande kring kyckling? Eller liksom, vem har lyckats riktigt bra med rotfrukter? Kan inte du komma och berätta? Hur brukar du göra? Vad är det vi andra har missat? Alltså egentligen konkurrerar de ju inte med varandra. För allt som produceras säljs ju. Är det någon bransch där man hade kunnat hjälpas åt i 120, så är det väl i lantbrukare. Är man duktig på det, eller finns det någon gammal tradition av att liksom, nej men jag kör mina grejer själv. Själv är bäste dräng, no pun intended. Jag har ingen koll på det där, men jag vet inte, pågår det? Är man duktig på att liksom slåss för sin sak tillsammans?
Nej, jag kan väl inte säga att jag tycker att man är så duktig på det. Och jag vet inte heller om det egentligen är lantbrukarnas roll i det här att göra det. Men jag kan ju tycka att det är kooperationernas roll. Till exempel om vi pratar köttbullarna, då borde det ju vara Skans eller vem det nu är. Det är deras roll i så fall att göra detta.
När man pratar om det så märker man att vi har nog alla åsikter och vi har önskemål och det finns mycket energi i den här frågan och som ändå hamnar i bakgrunden jättemycket. Mm. Jag har ju läst mer om ombyggnaden av Slussen än om jag har gjort om hur svenska mjölkföretagare har de senaste 10 åren.
Men det som är så väldigt intressant tycker jag är att vi har fått, jag överdriver inte med att säga att vi har fått 25 mejl om lantbruksekonomi just, varför jag började googla och hittade det igen och på den vägen är det. Så att, men det här är ju så här, men din avhandling, kan man få tillgång till den? Jag tänker, kan inte du lämna över en länk här innan du går så kan vi lägga upp den, Charlie, på våra sociala medier. Och så tänker jag att
det är
vi
klart
skulle,
du ska göra det.
Ja, och så tänker jag att vi skulle kunna köra på Facebook, att vi kan lägga upp det här på Facebook i vår Facebookgrupp. Och sen kanske du rent av igen kan gå in och vara lite expert i det här. Så att ni som är intresserade av lantbruk, lantbruksekonomi eller har funderingar och frågor kring det här avsnittet så låt oss diskutera det vidare på vår Facebookgrupp. Och eftersom jag hittade dig igen på Facebook så kan väl du se till att du finns med där lite grann då, ifall det kommer in frågor och svar. För det här är ju, det här känns ju som jag hade kunnat prata mycket, mycket längre om.
Eller hur? Ja, det här berör
verkligen, ja, verkligen superintressant. Ska också säga till lyssnaren att vi hade lite problem med tekniken här. Så att om det bara flagga för det lite grann. Men
vi tror att vi lyckas få ihop det ändå.
Ja, vi tror att vi fick ihop det väldigt bra ändå. Vi vet att vår producent Oskar gör ett bra jobb i alla fall. Så att, men otroligt intressant att du och höra det här. Och stort tack för att du ville komma hit och snacka med oss.
Tack själv för att jag fick vara med. Jag är på hugget på Facebook.
Ja, härligt. Vi hörs och ses på Facebook då allihopa.
Ja, så får det bli.
Om en vecka, vad händer då, Charlie?
Då är det nya äventyr.
Härligt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi släpper nästa vecka, men det vet man ju nästa vecka.
Ja, nästa vecka.
Eller den här veckan om man lyssnar i katt.
Det kan bli någon vi stoppar in den ännu mer aktuell. Ja, vi kör ju i alla fall en gång i veckan.
Så är det.
Stort tack, Jenny.
Tack själv.
Hej då.
Hej då.